slagit på den där. Vi får gå runt och titta i ditt fina hus här och din verkstad och allt spännande som du gör.
Mm.
Så hur skulle du vilja presentera dig själv?
Ja, det kan vara kort eller långt, men jag är slöjdare brukar jag tänka.
Ja.
Som yrke.
Mm.
Men det är väl djupare än så också. Det behovet av att göra grejer med händerna har alltid funnits och är starkt.
Ja.
Och därför har det blivit yrke av det.
Slöjdare.
Mm. Ja. Jag trodde jag höll på med konsthantverk när jag var yngre, men sen träffade jag äldre människor som kallar sig slöjder och insåg att nej, men det är det här jag håller på med. Så identitetsmässigt, ja.
Mm, fint. Och du, vad arbetar du med? Det är främst trä.
Ja, det har jag gjort företag. Jag älskar att slöjda i alla material, men träsidan har väl varit starkast jämt och blir bäst. Liksom. Så att då har jag valt att fokusera på det. För jag tycker om att arbeta med äldre metoder, så kniv och yxa och täljande verktyg snarare än stor maskinpark och putsa grejer. Så arbeta med metoden, försöka förstå hur de fick till grejer tidigare med den teknologin. Liksom.
Ja. Har du något mer jobb än
inte längre.
Nej.
Sista 10 åren har jag varit slöjdlärare. Jag är inte alls utbildad till, men jag började med ett vikariat och sen blev jag kvar i 5 år på kommunalskola.
Mm.
På först heltid och sen deltid. Och sen för 2019 så började jag som huvudlärare på Säter i väntan på träutbildningen där.
Mm.
Blev tillfrågad av rektorn då att börja. Och så gjorde jag det i 5 år. Ganska exakt den här veckan tror jag. 1 år sedan jag slutade.
Alltså,
Så jag har liksom haft firma på deltid hela tiden under den tiden.
Men under 1 år så har du jobbat bara med...
Senaste året är helt och hållet egen verksamhet, ja.
Mm.
Mycket kurser, undervisning, men också en hel del försäljning till ett par butiker, men också till privata kunder som man hör av sig, liksom kommer överens med.
Mm. Och slöjden, nu har du jobbat med det här i 1 år på heltid, men hur länge har du arbetat med det som...
Ja, jag tänkte på det. Alltså, jag började sälja liksom utanför familjen i 20-årsåldern, när jag var 19-20 någonting. Då började jag sälja till butiker. Då höll jag på mycket med knivmakeri och sådär. Så att sen dess har jag ju varit igång och gjort grejer för avsal. Jag är inte jättepigg på att behålla det jag gör. Det är inte som att jag bara lagrar, utan jag tycker om att sälja det jag gör och det har gått också. Så att, men jag har haft företag i lite drygt 10 år.
Mm.
Ja, 12 år nu kanske. Så att jag har arbetat vitt sedan dess.
Det
var nog inga summor till tal om innan det heller, så att jag tror att man hade brytt sig.
Det går säkert bra.
Ja, jag tror.
Vilka material använder du i din praktik?
Ja, men trä, men vad är det? Det är ju liksom, det kan vara torrt virke, sågat från närmsta lämpliga såg. Det behöver inte vara någon stora firma, utan hellre de små som man kan prata med och få välja bra material. Men också mycket färskt material, som till krympburkar till exempel. De måste ju, mycket annan slöjd, tälja skedar, då behöver det vara färskt inledningsvis. Och då är det ju kanske en granne eller motsvarande, alltså någon kontakt liksom. Det går åt så lite förhållandevis, och direkt en björk lagom storlek räcker ju till massor med grejer.
Mm.
Så att det går inte åt så mycket egentligen. Men trä och björk är ju absoluta favoriten om man ska spesa.
Mm.
Den är bäst.
Och hur arbetar du materialet och vad gör du med det?
Jag... Som sagt, grovbearbetade med yxa och bandkniv och så vidare. Gärna klyver ut material, att man har ett spräckjärn, en lång kniv eller en yxa med klubba och delar bitarna till, ja, dimensionerar upp till om man ska göra en sked till exempel och har en stam som är 20 cm diameter. Då klyver man upp den så man får kvartar och sen kan man börja bearbeta. Och sen... Ja, täljande verktyg. Så är det snickeri, då är det hyvlar och skärande verktyg. Så, men är det mer täljande slöjder, kniv och yxa och skölpar och bildhuggarjärn och den typen av bearbetningar. Så.
Mm. Ja. Vad tycker du om med att arbeta med det här materialet? Vad är det som gör att du gillar träet?
Ja, det är en bra fråga. Det ger stor tillfredsställelse helt enkelt. Och exakt varför vet jag inte. Och det har nog inte sönderanalyserat så. Men det är jäkligt trevligt att hålla på. Många har behov av att uttrycka sig. Det kan vara dans eller musik eller... På olika vis skriva böcker, men slöjden har blivit min främsta. Jag tycker om att spela musik också, men slöjden är liksom mitt medium att uttrycka mig genom. Och att bearbeta trä till schyssta föremål, det ger väldigt mycket. Mm. Och framförallt kanske vara med hela processen, helst vara med och ta ner trädet själv. Mm. Och sen sista penseltaget liksom, hela spektrat så... Och det handlar nog mycket om att hantera saker med händerna, men också få hjärnan att fatta vad händer liksom.
Ja.
Begripa sig på. Och jobba med material. Trä är ju jäkla lynnigt material som hittar på mycket eget, så man måste vara skärpt hela tiden. För att rätt vad det är så beter det sig på ett helt oväntat sätt. Eller ja, inte oväntat kanske, om man håller på nog länge så lär man sig att förutse en hel del, men det... Man måste vara på alerten.
Mm.
Man kan liksom inte slappna av för mycket.
Dialog.
Ja, så in i bomben. Så ja. Man kan inte köra över materialet. Man måste vara ganska ödmjuk inför det. Ja. Samtidigt som man ska bestämma. Men ja, mm. i samförstånd.
Ja, intressant. Ja.
Och det tycker jag är kul. Man håller sig vaken liksom.
Ja, jag fattar det. Nu gör ju du olika föremål. Har jag ju sett och förstått och sådär. Men hur lång tid... Har det för att göra ett föremål?
Ja, men precis. Alltså den där burk då, som jag kikar på, den tar kanske 10-15 timmar i den storleken.
Ja.
Från början till slut. Jag klockar ganska noggrant mycket för att veta affärsmässigt liksom. Ja. Men det är klart att en större burk, jag har gjort burkar som är kanske 30 cm i diameter, och det tar ju 25 timmar kanske.
Ja.
Och en sked, ja, det kan ta en timme att tälja till en sked, så det är ju... Det diffar ju mycket beroende på vad det är för föremål. Men grovbearbetningen går ju ganska fort. Så de här föremålen som har skurna mönster och sådär. Då kan man ju nästan säga att hälften av arbetet är mönster och färg.
Mm.
Grovbearbetningen är nästan en mindre del än efterarbetet, om man säger.
Ja.
Proportionellt.
Men det är ju smart att klocka så att du har liksom...
Ja, men att ha ett hum om, för man jobbar ju inte helt svept, orkar man inte, utan då kan man ju tro att oj, det här håller jag på med jättelänge. Så, nej, det är 5 timmar sammanlagt. Men ställtiden däremellan måste ju finnas också, för annars så...
Ja, visst.
Man ska bokföra och man ska resa och man ska så.
Ja, precis. Men det är mycket att tänka på.
Ja, just när det är färskslöjnar, för det är ju torktider också, då, så att det finns en poäng att jobba i seriet. Gör man burkar, gör kanske 20 burkar i ett svep och i med botten i de ämnena. Sen ska de ligga och torka, då kan man arbeta med något annat.
Ja,
men man får dela
planera det. Liksom.
Ja, precis. Precis.
Hur lärde du dig det här då? Och vem och när?
Jag har lärt mig eftersom, skulle jag säga. Alltså, verktygen och materialen har alltid funnits med hela uppväxten. Och jag har alltid hållit på med händerna. Sen... Det dröjde tills jag var 25 innan jag gick en utbildning. Då gick jag 1 år på Sätergläntan. Jag hoppade på andra året på den träutbildningen då.
Mm.
För vi kom fram till att jag hade nog med kunskaper för att kunna tillgodo... Ja, kvitta av ettan liksom. Men det året är egentligen det enda utbildningen på pappret. Utan resten är ju att jag har tittat på hur andra gör och funderat själv och tittat på gamla grejer och testat mig fram, och jag gillar att plocka isär saker och försöka förstå hur de fungerar och bryta ner saker i sina beståndsdelar för att och begripa hur det går ihop. Och sen konstant hålla på och testa. Ja. Så självlärd i hög grad, men det betyder inte att man inte har haft en lärare, men det handlar ju om mer små punktinsatser, att man får inblickar i någons arbete.
Är det någon specifik person som har betytt extra mycket i liksom lärandet, om man säger?
Jag kan inte säga att det är det, tyvärr, för det hade ju varit snyggt. Men det är många, alla situationer jag dykt på där någon håller på med någonting jag tyckte varit intressant har liksom tittat. Jag är nog ganska försiktig om jag så säger, jag har nog inte varit så där dykt in och frågat ut folk, men betraktade, eller bläddrade i böcker när jag höll på med hongravyr och sånt där, samiska knivar när jag var mindre, och då då var det bläddra i böcker och försöka begripa hur, och så var det en bild på någon liten kniv och då förstod man, okej, man täljer med en sån, okej, hur håller man så här kanske?
Ja.
Och så treva sig fram.
Ja, kul.
Mm.
Men det är det här som du jobbar med.
Ja.
Ja, det är inga andra hantverk nu i alla fall.
Inte som jag gör med pengar på, så att säga. Mm. Jag tycker om att sy och sådär, ja, också. Men det är för eget bruk, för eget och bruk, för nöje.
Ja. Ja. Så då kan du sy också. Men du kanske kan du några andra hantverk men som du heller inte använder utöver.
Ja, men jag håller på en del med liksom läderhantverk. Mm. Jag håller på att säga av nödtvång, inte så, men knivslider eller man gör. Jag håller på mycket med så historiskt återskapande tidigare. Cykel medeltidskläder och järnålder, så jag pluggar jag är egentligen utbildad till arkeolog, femårig utbildning, men det har jag aldrig jobbat som.
Nej.
Men den tiden gjorde fick en stor inblick i liksom materiell kultur förhistorisk, och många kompisar jag höll på med att se upp för plagg och sådär, men också behöver man ju andra grejer. Mm. Så jag har gjort mycket knivar, järnåldersknivar, och de verktygen har ju ofta fina mässingsbeslag och sådär, så jag håller på rätt mycket med, vad ska man säga, kallsmidig plåtarbete med sånt finlir, mässing och så.
Ja.
Så det jag håller på med en hel del olika när jag har behövt det, så att säga, för något annat syfte. Så.
Mm, just det, det hänger ihop där.
Ja,
mm.
För ofta, ja. Och som trä och smide hänger ju nära ihop för att man behöver varann och så.
Ja.
Och textilsidan behöver rätt mycket trä för verktyg, i alla fall vävning framförallt, och linberedning och sådär. Så jag gör en hel del textila redskap åt folk som behöver sånt där som inte riktigt finns att köpa.
Ja, precis.
Så det finns ju kopplingar ihop på olika fält.
Ja. Mm. Finns det något hantverk som du skulle vilja bära dig?
Ja. Och då skrev jag i pappren att som nybliven husägare så finns det en hel del. Jag tänker att mura skulle vara jäkligt kul att kunna.
Ja.
För det har vi inte riktigt någon i bekantskapskretsen som är slängd på. Det kommer finnas behov av. Och vad var det mer? Ja, men träarbetena har jag väl kläm på så. Men murning och den typen av grejer. Det är ett okänt fält för mig. Så.
Ja, just det. Med tanke på huset här.
Ja, men precis. Sen vore det kul också, men det, just sånt där man behöver kunna för att kunna göra sin grej, så att säga.
Och sen att serva.
Ja, men exakt. Man kan ju leja bort grejer om man har råd, men det är kul att veta vad som görs. Även om man inte gör arbetet själv, vill man veta vad frågan är efter här egentligen.
Ja, vad händer?
Ja, precis.
Ja, jag fattar det. Ja, men nu har ju du berättat att du har varit lärare då, för att det är ju en fråga om...
Ja, just det.
Du har undervisat och för vem? Och...
Precis.
Och hur och så vidare. För det förstår jag ju att om du har jobbat 10 år bara, va?
Ja, det blir det.
På Sätergläntan?
Nej, 5 år på Sätergläntan och 5 år på kommunalskolan.
Just det.
Och parallellt har jag hållit kurser också. Mm. Och nu är det ju många, många fler kurser per år.
Mm.
Och det är ju... Ja, det är väl en lite annan typ av människor än de på skolan. På låg- och mellanstadier är det ju barn rimligtvis, men... Sätergläntan är en vuxenutbildning, så där är vuxna, men det är också vuxna som på något sätt gör någonting med livet under väldigt lång tid. Det är ju en 3-årig utbildning, så att de här som går en helgkurs och lär sig tälja en sked, det är ju kanske en annan typ av människor än de som går hela år på en utbildning. Så att det är ganska, ganska stor bredd på folk egentligen.
Är det både män och kvinnor?
Absolut!
Ja, för det är intressant.
Det är, och på utbildningen där är det... Det är 4 inriktningar på Sätergläntan: väv, trä, smide, sömnad. Och träsidan är ju den som är absolut mest uppblandad.
Ja.
Jag skulle säga att det generellt är hälften alla gånger. Det var det inte tidigare. Min kollega Bett, som hon har jobbat där i över 25 år, tror jag. När hon gav sig på yrket, förstår jag att då såg det inte alls ut så. Då var det absolut en manlig syssla.
Ja,
sen slöjdandet som så har förändrats rätt mycket också. Det var mycket mer maskiner och liksom sådana där blåställsslöjd. Liksom.
Ja.
Men nu, då hon har ju varit med och hjälpt till det förstås, att nu ser det annorlunda ut. Så det är en annan rörelse. Och framförallt det här grönslöjdandet och tälje och hänga i skogen och med trevligt folk. Liksom. Det är... Ja, det är en stor blandning på folk.
Ja, Intressant.
Ja, nej, ja. Det är jäkla trevligt. Jag tror textilsidan är inte alls lika hemma där på än liksom. Nej, det finns de rörelserna också, men inte hunnit lika långt som på snickerisidan vet jag inte riktigt. Där kan det vara lite mer tradition så misstänker jag, men mitt slöjande, det verkar vara inbjudande.
Ja.
Man försöker hålla låga trösklar också och inte skrämma iväg folk liksom.
Nej, men alltså just det är väl kopplat mycket till händerna också.
Ja,
alltså,
visst.
Det är inte, som du säger, det är en stora maskinparker liksom.
Nej, precis, för det kan ju ge intryck av att en viss typ av människor ska vara i den miljön liksom, av hävd så. Men i och med att det här är en äldre metodik som inte riktigt är så jäkla poppis i samhället i stort, så det kan vara lättare att få den att bli inbjudande för fler. Det finns inte kanske riktigt lika mycket underförstådda eller vet du, regler så.
Nej, precis.
Eventuellt.
Ja.
Ja.
Mm. Sen är det ju frågor om material. Nu har vi berört lite grann material där, men vi ska se varifrån du får materialet och varför du föredrar just det.
Mm.
Och så vi har ju pratat om andra material också. För nu är det ju, vi pratar ju om trä här nu.
Ja, men nästan uteslutande här idag.
Ja, och sen vad som är viktigt för dig när du väljer dina material också. Om det är lätt tillgängligt, svårt att få tag på.
Ja, men visst. Jag skulle inte säga att det är jättesvårt att få tag på. Man får leta reda på ställena. Alltså det finns ju många små sågverk. Någon som kanske har i princip på hobbybasis. Och i och med att det går åt ganska lite så kan man ju verkligen välja bit för bit, alltså bräda för bräda när det gäller torrt material. Jag behöver inte köpa många, många kubik åt gången, för det gör man inte över med. Och då kan man ju vara jäkligt noggrann med sitt urval och bara ta det man tycker är absolut bäst, så att säga. Och detsamma gäller egentligen det färska. Nu har vi flyttat hit så jag måste leta på folk som är villiga att dela med sig. Men, men potentialen är ju stor, för det finns ju massa skog runt om. Och jag vet vad jag ska titta efter också.
Ja.
Så att,
prata med folk och titta.
Ja, men exakt. Så man får välja det trädet som fyller ens behov. Liksom.
Ja.
För det spelar absolut roll vad det är för material. En björk som står ut på fritt så här kan ju bli ganska risig och mycket grenar över hela. Och då, de grenarna kan man ju slöjda av vissa saker, då, men vill man ha ett renare virke som är mer medgörligt, då behöver den ha vuxit på ett helt annat sätt.
Okay,
in i snårskogen här där de har stått lite mörkare, då sticker de iväg och har bara en liten fesig krona i toppen. Och så är det som en långt stuprör liksom av fint rakt material som duger utmärkt då viss typ av slöjdande.
Ja.
Så att det beror helt på vad man är på jakt efter.
Ja. Det är också intressant att lära sig att läsa det.
Ja, men exakt.
Verkligen.
För man förstår ju när man sågar ner och börjar klyva upp. Men man behöver ju veta innan vilket är det jag ska ta. Så man inte tar ner 25 träd och försöker hitta.
Det är kopplingen till det där. Nyckeln låter det som.
Ja, men visst.
Ja. Så att det är ändå ganska lätt tillgängligt. Men det är klart det kanske finns något som är svårare att få tag på.
Ja, det gör det ju säkert. Alltså jag skrev en näver. Nu använder inte jag jättemycket näver. Jag håller ju inte på att göra näverkontor och stora föremål och så. Men en del näver använder jag. Och det är ju inte lika lätt kanske. Det vill ju till att det är...
Det ska ju tas på ett visst sätt.
Ja, men precis. Och tidigare har ju mycket kommit österifrån. Och det känns ju lite fånigt med tanke på hur mycket björk vi har i landet. Liksom, så att det håller väl på att lirkas med det där att få igång lite mer organiserad. Liksom. För jag tror det kanske skulle vara svårt att ha kurser i näverslöjdande och få fullgott material till hela grupper. Så. Jag kan nog reda mig själv, så, men skulle man vilja det så låter det inte det som att det är så lätt längre som det var för 30-40 år sedan. Liksom.
Så det är väl, då är det nävret där som det är.
Ja, det är min spaning.
Förändringar i tillgänglighet
också. Ja, men precis, att det behöver man... Få igång liksom.
Ja, för att det är, som du säger, har importerats mycket.
Ja, det känns så fånigt att importera virke när vi inte har något annat, känns det som.
Det är sant.
Det håller liksom inte. Så.
Nej, över ån efter vatten.
Ja, men lite så. Det finns andra bananer måste vi köpa, men inte björk och näver, tycker jag.
Nej, jag fattar. Och sen spill då, vad gör du med det? Och hanterar du avfallet?
En period så hyvelspån använde jag för att packa föremål med när jag skickade. Men det väger ganska mycket, insåg jag. Så att det var som att... det var inte, och det komprimerades lite knepigt också. Det gav inte så bra stöd som jag ville. Så jag slutat med den. Men det vägde så pass mycket att frakten blev liksom tyrare än med knycklat papper. Så att, annars hade jag en idé om att det skulle vara kul. Och, men det blir ju fantastiskt mycket spill. Det blir nästan mer spill än färdig grej. Ja. Men i och med att det är virke och vi har vedeldning och har haft hela tiden, så det är ju ved helt enkelt.
Tändved. Blir det värme?
Det gör det absolut.
Men det är väl bra.
Och mindre huggspån kan man täcka gångna med i landet och sådär också. Så
där, just det. Gör
jag också. Så det
kommer till användning.
Ja, det körs inte iväg någon knepig stans, utan det stannar. Det stannar hemma liksom.
Precis. Och vi har tittat på arbetsredskap och fotat. Och jag har skrivit ner vad de heter och sådär. Ja. Så det... Ja, och så har du också visat... Hur du har använt.
Ja,
Så att det har vi ju gjort. Och arbetsredskapen, då är det... Ja, vem lärde du att använda dem? När det, var? Det är ju sånt, det har ju också svarat
på. Ja, successivt har det skett liksom.
Ja.
Nya verktyg från nya håll liksom.
Ja.
Lär sig greppen. Jag tänker, det är som att lära sig ett nytt instrument om man är musiker. Att man kan redan så mycket att då det är inte så dumt, är liksom svårt att få in en ny kunskap där, för det bygger egentligen på liksom vidareutveckling så. Och det gäller med det här också, att prova ett nytt verktyg, om det skär, så ja, det skär ungefär som andra verktyg skär, och man förstår snabbt hur det ska användas liksom. Det är inte ett blankt papper så.
Nej. Är det något speciellt ställe som du får dina verktyg ifrån?
Nej, det finns ju några bra verktygsproducenter, framförallt i Sverige, eftersom vi har haft en stålindustri av någon slags dignitet, så har vi ju förspänt på det här viset. Och egentligen, om man har kunnande, så kan man ju gå på loppis och hitta i princip allting man behöver om du vet hur du ska fräscha upp grejen och få dem att fungera. Men du kan också köpa nytt, men man måste vara kunnig, för det produceras mycket nytt som är skräp.
Ja.
Även av företag som förr var jäkligt bra, så ja, man har ju liksom gjort billigare produktionsmetoder och då håller det sällan måttet på samma vis.
Okay.
Men det finns absolut, om man inte går ut med och köper det billigaste utan är beredd att pröjsa lite mer, så finns det jättebra producenter av olika typer. Men det är ju standardiserade saker, så mycket av slöjnaret handlar om kluriga lösningar för just dina behov. Så man... Känner man någon smed som är duktig på verktygssmide, så är det ju suveränt, för då kan man ju få gjort grejer som är väldigt specifika för en.
Ja.
Det har jag gjort i vissa lägen, så att man beställer en speciell typ av skölp som man sen kan skafta själv och sådär.
Just det, direkt av smeden liksom.
Ja, men visst.
Och dina verktyg behöver ju underhåll, förstår jag.
Ja.
Är det du själv som servar dem?
Ja,
för
det ingår i yrket så att säga.
Ja.
Nej, de behöver ganska mycket underhåll, för att det ska ju skära. Det ska vara vasst och skära bra.
Ja.
Och det går ganska fort att det blir slitet. Så att det är ju ett kontinuerligt arbete. Så det måste man nästan klara själv, för det skulle vara jäkligt opraktiskt att leja för det.
Ja.
Det skulle stoppa upp arbetet. Ja. Och man måste förstå vad det är som händer för att kunna använda på. Alltså, ju mer kunder man är, desto längre kan man ju skjuta på slipandet, för att det slits inte lika hårt som när man är ovan.
Okay.
Så att det hänger ju liksom ihop med bruket. Så.
Och det är samma om det går sönder då?
Ja.
Du antingen laga eller liksom vart du får nya ifrån.
Det är samma. Men visst. Gärna laga eller byta den trasiga delen om det tillåts. Ja. Liksom. Men det behöver man klara med själv i hög grad. Men det handlar väl också om slöjnet, att det är ganska enkla verktyg. Så att säga. De består inte av allt för många komponenter, utan det är görbart att förstå dem och hantera dem i det servandet. Så.
Ja.
För det är inte för mycket invecklade pryttlar. Har man massa maskiner, det är ju, man kan ju skruva på det själv också, men det tar fruktansvärt mycket tid att ställa in någonting som inte vill bli inställt.
Ja, för att det är ju också en fråga om andra, mer moderna verktyg.
Ja.
Om du skulle kunna använda det, eller varför du föredrar att använda det.
Ja, visst.
Ja,
ja, nej, men absolut. Det finns ju en hel del moderna sen industrialismen kom igång med liksom eldrivna, motoriserade, skärande, putsande, slipande verktyg.
Ja.
Det handlar ju bara om estetik, att jag tycker inte om det. Jag trivs inte med en Nej. Sån arbetsmiljö, en sån metod. Sen kan jag ju hitta på argument för varför det är sämre än det jag gör, men det handlar ju egentligen i grunden om att jag går inte igång på tanken att arbeta med maskiner helt enkelt. Nej. Utan jag trivs jättebra med de här verktygen som så kallade handverktyg som jag menar, som inte drivs av något annat än mig själv.
Ingen el?
Egentligen inte. Lampor behöver man, men inte för att driva verktyg. Nej. Jag ägde en maskinhyvel en period. Den vägde 250 kilo åt helvete att flytta på, så den har jag sålt. För det är väldigt skönt att kunna ta sina verktyg under armen i princip.
Mm.
Så. Men det är bara en metod som jag går igång på. Det finns ju massa andra sätt att göra det på, men det har visat sig att jag tycker bäst om det. Liksom.
Mm.
Mm.
Ja. Ja, men det ska ju funka liksom.
Jo, men det är en helhet.
Ja.
Absolut.
För jag ställde ju frågan förut här uppe när vi tittar på verktygen också, om det är något verktyg som är särskilt värdefullt för dig. Och det var den här yxan ju som...
Ja, men den har väl hängt med dig länge i alla fall.
Mm. Det kan vara den kanske.
Ja, om vi ska säga en så får vi låsa. Men det, egentligen så finns det ingen favorit så för alla.
Ja.
Alla. Alltså egentligen är det ju kniven. Det är ju det ultimata slöjdverktyget.
Ja.
Man kan ju tälja med en yxa också, det gör man ju. Men kniven är ju på något sätt ikonen för slöjd, träslöjden.
Skulle du vara tvungen att välja ett verktyg?
Ja, då är det kniven.
Ja, men då vet vi det.
Ja, jo, absolut.
Ja. Har din användning av verktyg förändrats genom åren då?
Ja, men absolut. Man blir ju bättre.
Mm.
Jag har ju liksom använt dem inte på ett helt annat sätt. Men ju mer man slöjder, desto kunnigare blir man. Så att absolut så är jag ju rimligtvis skickligare nu än vad jag var för 25 år sedan.
Ja.
Och för 30 år sedan och så vidare. Men det är liksom...
Tränat upp.
Ja, nej men så. Ja. Men de har ju egentligen inte förändrats i sitt väsen så. Men man hittar ju sitt sätt att använda dem på, lär känna sin kropp, för det är ju olika hur man är funtad liksom fysiskt, vad som passar.
Ja.
Hur stort ska knivskaftet vara, hur liksom långt ska skaftet vara och så vidare. Mm. Det är ju individuellt.
Ja. Om man tittar på det här, den här slöjden och det här hantverket som du gör, är det i stort sett samma verktyg? Om man tittar bakåt i tiden.
I hög grad ja.
Ja.
Eftersom de gör en yxa och en kniv till exempel, gör så fruktansvärt många olika sysslor.
Ja.
Men sen finns det ju små kluriga. Jag har gjort ett litet verktyg för att skära ur det här spåret när man ska sätta i botten i en krympburk. Det är lite bökigt att göra det med bara en kniv. Så då har jag gjort ett litet eget verktyg som liksom skär ur det smidigare.
Ja. Ja.
Efter givet mått liksom.
Ja.
Så... Man kan ju specialisera vissa delar och då kanske det inte riktigt finns ett verktyg för det. Då får man hitta på det själv liksom,
det.
Efter ens egen idé hitta, om hur man vill.
Hitta en lösning.
Ja, liksom. Ja, men exakt. Men det är inte jätteofta egentligen. Det handlar mer om att man gör ett längre skaft på stämjärnet än vad det kommer. Men det är liksom inte, man ändrar inte verktyget som så.
Nej. Så historiskt sett så har det varit, jag menar exakt nu.
Ja, nej, men absolut. Men det är ju för att jag går igång på en äldre hantverksmetodik.
Ja,
liksom,
ja.
Så att det finns yxa har ju sett ut på liknande sätt sen sen bronsålder tidigare och för ett par tusen år sedan. Så att de hittade en hammare också. Alltså, vissa verktyg har man verkligen hittat en form som funkar tidigt. Och man kan göra nya modeller som ser lite annorlunda ut.
Ja.
Men sen så är det samma verktyg liksom. Det går inte riktigt att göra dem bättre.
Spännande egentligen.
Ja, nej, det är skitkul. Grunden är i hög grad densamma.
Ja. Ja. Och vi kommer in på område om turism här.
Ja.
Produkter och tjänster inom turism. Och vilka typer av tjänster och om du erbjuder dig har kurser.
Mm.
Och om du säljer föremål, det gör du ju också.
Ja, absolut.
Vart du säljer dem. Och vilka typ av föremål.
Mm.
Och för vilka ändamål.
Mm.
Och vi ska se. Hur hittar dina kunder dig då? Du, de som handlar och vart du säljer dina saker. Vart hittar de dig?
Ja, det finns väl två halvor på något vis. Jag har haft Instagram nu i 10 år.
Mm.
Nu ska jag nog ta bort mig ganska snart och välja andra medel.
Mm.
Men det har absolut fungerat som en väldigt bra, ett bra galleri för folk att gå in och se. Och jag har kanske framförallt kollegor så att säga. Man har liksom lärt känna folk i den mån det är möjligt, men på nätet.
Mm.
För att man kan komma åt material från hela världen i princip liksom så. Så det har absolut varit en hjälp med internet så att nå ut med och visa upp grejer så.
Mm.
Men sen handlar det också jättemycket om vart man har varit och träffat folk fysiskt. Så jag undrar, jag tror de kurser jag håller, det är nog nästan ändå mer att folk pratar med varann och berättar att åh, det där var en så bra kurs, den måste du gå. Och så,
mun till mun.
Ja, liksom. Precis. Ja. Gamla hederliga metoder. Alltså,
ja.
det, man ska inte underskatta det, för i slutändan så vet du fan om det inte det är starkare ändå. Sen kan man gå in på internet och kolla upp folk.
Ja.
Vad gör den här personen? Är det något jag vill ta del av? Det kan vara så att det är mångsidigt så. Men, och jag hade en blogg för länge sedan när den tiden var. Liksom, man började visa bilder på när man kunde skriva lite text och visa bilder. Det var ju kul för då kunde man nå ut lite så. Men det hade två delar skulle jag säga.
Mm.
Man ska nog inte stirra sig blind på en av dem utan var rätt mångsidig.
Jag tror också att det är viktigt, alltså riktiga möten.
Ja, absolut. Alla jobbsituationer, allting, det är bara genom att ha träffat folk som det har kommit. Det handlar inte om några meriter som är nerskrivna någonstans, utan det är vad för intryck man gör.
Ja, precis.
Det avgör i slutändan, tror jag.
Ja, absolut.
Och nu tror jag, alltså, gammal hederlig hemsida är på väg tillbaka i sin enkla form. Liksom.
Det är det.
Supersmidigt sätt att bara snabbt gå in och se. Där går man kurs, där kontaktar man här galleriet.
Ja.
Inte några flöden som flyter iväg och med länkar åt 120 håll, utan kort enkel information.
Kort, enkelt och lättillgängligt. Ja.
Ja.
Mm. Jo, men det är nog ingen dum idé faktiskt.
Ja, för det är ganska många som mejlar mig och min företagsmejl finns ingenstans förutom på min hemsida, så på något vis så hittar de ju dit och kollar upp det. Ja. Så
det handlar ju om varumärke.
Ja, det gör det.
Ja.
Och vara tillgänglig. Att någon slags förtroendeingivande är det här en person som har någon slags organisation bakom sig. Så finns det kan man kommunicera med
vederbörande.
Och det hjälper för vidare kontakt,
tror jag. Jag tror också att det är så. Vem tillverkar du? Alltså när du tillverkar föremål, du har ju både saker som du gör för beställning, tror jag. Och det kan ju vara de här fina burkarna.
Mm. Precis, det är ju butiker.
Ja.
Två butiker säljer på nu. Det finns ju en aspekt med det, i och med att det finns en procent som dras.
Mm.
Och det är inte alla butiker som är jätteduktiga på att sälja sina grejer.
Nej.
Så att jag har nog upplevt att jag lättare kan sälja själv. Men det finns två stycken som jag säljer till.
Mm.
Men jag kommer nog inte ha fler sådana kontakter nu, känns det som. För jag ser inte att det finns någon riktig poäng med det.
Nej.
Utställningar har jag en del också med detsamma. Där man säljer inte riktigt på utställning. Så som, det är så. Jag säljer inte på utställning, sen får jag hem grejerna. Och sen efter ett tag så har jag sålt allting på egen hand via kontakter. Så att det verkar vara mer lukrativt och jag får alla pengar själv. Så att,
varför inte?
Nej, men det.
Men säljer du på hemsida eller?
Egentligen inte så, utan folk hör av sig så att säga och ber. Och det kan vara att de ber att få köpa något som finns eller beställer ett föremål.
Ja.
Men den beställningen är ju då någonting jag redan gör egentligen.
Ja,
så att jag får inte konstiga beställningar på något som jag inte gör. I sådana fall så tackar jag nej
ofta. Ja.
För att det blir
för mäckigt.
Ja, men det är risken man inte kommer överens bra.
Ja.
Så att de kanske beställer en burk, men en röd. det är liksom det, man snabbt förstår varandra liksom. Det är inte så man inte har gjort en massa arbete och sen inte får betalt för det.
Nej, jag fattar att det. Någon tryggare. Har en föreställning i huvudet.
Ja, men visst, de hör av sig för att de vill ha någonting av det jag gör. Och då är man på samma plan från början. Ja. Liksom.
Så det kan vara lite olika så här, större och mindre beställningar också.
Ja, men absolut. Mm. Och sen finns det ju hemslöjdskonsulenter. De har ju underligare idéer ibland. Så då kan man göra en massa verktyg för linberedning till exempel. Ja. Linbråkor och skäktstolar och såna grejer. Och det är ju ingen kanske riktigt som har det som stor syssla idag. Så. Men tack vare att man har varit där och nosat så kommer det ibland frågor. Och då kan man lösa det tillsammans. Mm. Liksom, och det, sånt är jäkla kul också.
Ja. Precis.
Nej, och framförallt göra grejer som ska användas som i kurssammanhang. Ja. Och så, det måste ju stå pall för slitage och så.
Ja.
Man hoppas att man kan göra något bra ifrån sig så att det håller.
Det är inte lätt att få tag på sådana
verktyg. Inte uppsättningar liksom. Man kan hitta en och annan på loppis, men ofta är det ju slitet och sådär. Så att det duger kanske inte för undervisning. Så.
Nej,
och då måste det nyproduceras kanske.
Ja. Ja, men det är ju jätteviktigt.
Ja, men det är ett kul spår, sådana samarbeten liksom.
Ja, precis. Så att kunderna kan även vara, som du säger, hemslöjdskonsulenter, regioner.
Ja, men institutioner eller vad man ska kalla dem. Liksom. Det är inte en privatperson utan en uppdragsgivare.
Ja. Så att säga. I det här då med kunder och tjänster och hur de hittar dig och hur du når ut till dem. Finns det någon möjlighet som du önskar att ha dig tillgång till?
Ja, jag tänker att man har nog tillgång till det man behöver, höll på att säga. Alltså, det är nog inget jag saknar så. Det är väl att man hela tiden klurar på vad är sociala medier. Nu hade jag varit länge med min kollega Betta som jag nämnde tidigare när de började på en generation äldre. Det fanns ju inget sånt. Då var det ju lapp i brevlådan eller mässor eller visa upp. Så att det rör sig ju hela tiden vad ens kanal ut är. Nu så kommer jag nog börja äntligen filma mer. Jag ska nog skaffa en YouTube-kanal för att kunna visa upp. För det blir så kort och snuttigt via de här som Instagram och så vidare. Facebook tog jag bort mig för länge sedan för det tyckte jag inte alls fungerade. Och det var för stridigt och bökigt liksom.
Ja.
Men det som Instagram, det passar inte slöjden att ha så korta klipp liksom. Nej. Om man vill visa rörlig längre bild. Klipp. Ja, om många som är slöjdintresserade är intresserade av den här djuplodande kunskapen och den är svår att förmedla så kort. Liksom.
Ja.
Så man letar hela tiden efter nya sätt att nå fram. Så. Mm.
Ja, men YouTube-kanal låter väl som en bra idé?
Ja, men som digitalt med så absolut. Så finns det ju visa upp fysiskt på olika vis.
Ja.
Jag står inte så mycket på marknader och sådär för jag har inte riktigt för många av ett slag som jag kan sälja snabbt, utan de kostar så pass mycket per stycke att man spontant köper inte riktigt så lätt så. Utan det är
lite eftertänksamhet.
Ja, så att det behöver vara andra platser man visar upp i sådana fall.
Ja.
Men jag vet, det är nog inget jag saknar så, utan det är nog mer att man försöker klura ut för stunden vad som gäller. Liksom. Tror jag.
Ja. Är du engagerad i aktiviteter relaterade till turism?
Nej, det kan jag väl inte säga att jag är.
Nej.
På något plan egentligen. Indirekt säkert via en del kurser, men inte... Nej.
Är det något du har funderat på?
Ja, men absolut så. Sen som sagt, jag kommer nog inte ha kursverksamhet här för förbipasserande turister, men det går ju absolut att ha samarbeten med ställen som där turister samlas så att säga. Att man kan ha någon täljworkshop eller kortare kurser eller sådär på platser där folk ändå är som en del av en upplevelse. Eller har jag tänkt också för liksom företag och sådär, att man vill göra något med personalen. Det är ju inte turister, men ja. Så hitta sådana former. Så i framtiden det kommer säkert vara mer av den varan, såna ska man säga samarbeten med andra resmål eller så. Jag tror att det vore smart.
Ja, det tror jag också. Ja. Absolut. Och finns det föremål som du skulle vilja göra?
Ja, men alltså jag skulle gärna snickra mer än vad jag har gjort. Och att jag inte har gjort det innan är för att jag har haft så liten verkstad och egentligen ingenstans att lagra material för sånt. Men det har vi ju nu i potentiellt sett, den är inte färdigbyggd den verkstaden, men det finns absolut lagermöjligheter och så. Så att jag kommer nog absolut göra mer snickeri-relaterade saker. Med samma äldre metodik, men tekniskt är det ju lite andra lösningar. Mycket mer sammansättningar och platta lite.
Ja.
Ja, nej men precis. Men annars så nej, det är nog inget annat som jag är hindrad i att göra så att säga, utan jag kan nog, jag har liksom under åren mejslat ut en väg som man trivs med, så att i den finns upplägget av de föremål man vill göra på något vis.
Ja. Hittat rätt.
Ja, men med de materialen och med de verktygen så.
Ja, precis. Så det är de föremålen som du helt enkelt tycker mest om att göra.
Ja, precis.
Och kreationerna har väl förändrats kanske under åren också. Vet du, berätta någonting, du började med knivar, va?
Ja, men precis. Det första jag sålde var ju liksom knivmakeri-relaterat mer. Ja, nej, men visst har väl de förändrats. De återigen, det lär ju också bli bättre med året, förhoppningsvis.
Träning.
Ja, träning, traggla.
Ja.
Nej, men man kommer ju på nya grejer. Att man, fan, en sån där skulle vara kul att testa. Hur gör man en sån? Och sådär. Så att hela tiden bygga på tidigare kunnande. I lagkontakt.
Ja.
Men ja... Det, ja, men man leker med sitt uttryck också. Kanske jag skulle tro att det jag gör nu är ännu mer... Alltså det här med att tälja. Jag tycker om att arbeta ganska snabbt eller flyhänt, som vi brukar prata om kompisarna. Att det är inte kanske att sitta och peta och dutta och minutiöst. Jag var väldigt perfektionistisk när jag var liten. Ja. Så riktigt liten och satt och ritade sådär. Sudda mycket mer än vad jag ritar, känns det som egentligen. Ja. Så, men det har jag liksom frisknat till ifrån helt och hållet. Ja. Och tycker om... ganska stora täljda ytor. Att det är inte kraftfullt som att det är grova grejer, men att ändå det har ett svung liksom.
Ja.
Det arbetssättet har ju liksom mejslat ut, så för 10 år sedan såg det inte riktigt ut som det gör nu, misstänker jag, utan det är nog ännu flödigare och lite grövre på ett sätt nu. Tycker jag i alla fall.
Aha.
De folk ser det, men jag upplever att det har ett lite kraftigare uttryck. Liksom. Ja. Det ser säkrare ut än kanske vad jag gjorde när jag var yngre.
Mm.
För att man försökte att lirka mer så.
Få mer färdighet i...
Ja, men att jobba så kort tid som möjligt med respektive moment. Liksom. Ja. Inte stressa, men att flödigt.
Ja.
Så.
Intressant. Mm. Är det någon gång som någon har bett dig att laga eller reparera någonting?
Men det har hänt.
Ja.
Inte jätteofta, men det har absolut hänt.
Ja. Då är det också som en tjänst som du kan erbjuda.
Ja, absolut. Eftersom jag vet hur det är tillverkat så. Sen önskar man att det inte så att säga, behövs. Men det har bara hänt någon enstaka gång. Men,
det är ett levande material.
Så. Jo, men så är det ju. Så är det. Och ibland ställer man saker på ett element som man inte borde och så vidare.
Då, det kan hända grejer.
Ja. Så att, nej men absolut, det har hänt. Och det är ju kul att det går att förlänga livet.
Ja, liksom, visst. Så. Eller hur?
Absolut.
Ja. Har dina produkter någon sån här certifiering?
Nej.
Alltså någonting sånt där? Nej.
Jag har nog aldrig riktigt funderat så mycket på det. Det är ju det där med, vad ska man säga, träslöjden. Att det är som att sparka in öppna dörrar. Det här med miljö och så där. För att det är så... Ja, förhållandevis då, men det är så lite slitage. Det är väl lite bensin när man sågar ner med motorsåg och så, men det är så mycket som är så i linje med hur man vill ha det, man säger.
Ja.
Så jag har aldrig funderat så mycket på, det är inte därför jag gör det heller. Jag gör det för att jag tycker om uttrycket. Sen är det en trevlig bieffekt att det också är ganska skonsamt
för andra. Ja. Och det finns nära till hands.
Ja, nej, men precis. Så att hela den där...
hela jorden.
Nej, och det är ju dels för att det är praktiskt, men det är ju såklart att det är en sån storytelling-grej också. Man kan sälja in grejer igen. Så, men egentligen så mest en väldigt trevlig bieffekt. Så.
Ja.
Men nej, certifiering, jag har aldrig funderat i de banorna riktigt så. Nej.
Nej. Vilka är de vanligaste frågorna då? Eller frågan som du får av ditt hantverk?
Jag skrev tre olika. Mm. Är det svårt? Eller är det inte svårt rättare sagt? Och vad händer om det spricker? Eller nej, vad händer om du slinter?
Ja, just
och, det. Och vad fan var den tredje? Några? Alltså det är ju såna här basala frågor som ja, men hur lång tid tar det? Eller hur, ja, ja. Så, sådär.
Ja.
Men ja. Sen finns det ju massa andra frågor också som men de är sån standard liksom, vad händer om du slinter och vad... Men också min standard grej som jag går igång på är vilket tålamod du måste ha. Den kommer ibland eller den kommer ofta och jag brukar hugga då och ha en liten utläggning om att tålamod får man hoppas att jag inte behöver ta till i mitt arbete, utan tålamod är något man behöver använda om man sitter i en bilkö eller liksom såna här stridiga situationer du inte kan påverka. Det handlar inte om tålamod att arbeta med ens grej förhoppningsvis, utan det är mycket mer, alltså, man kan behöva målmedvetenhet eller jävla anamma eller uthållighet, men det, jag tror att det är en språkgrej att folk är så ovana att tänka att man skulle arbeta med händer, sitta vid datorn på kontor, det behöver man tydligen inte tålamod för, men att arbeta med någonting som, och det tar inte så jävla lång tid allting heller, det går ganska fort, men det verkar vara en nära tanke för folk att det här måste vara tålamodskrävande.
Ja, det är intressant.
Och jag hävdar att det är en missuppfattning, liksom, då har man krånglat till det i så, för det förhoppningsvis handlar inte alls om tålamod.
Nej, tålamod för mig är också något annat.
Ja,
jag är ju också slöjdare, så tålamod kan man behöva med
ja, men så att symaskin att undertrådsspänningen aldrig går att få till, det är tålamodskrävande alla gånger.
Det kan
men,
vara.
Men det är som en liten del, det är inte tålamodskrävande förhoppningsvis att sy. Så, om du har valt att göra det
längre. Det går ju inte att sätta sig och vara irriterad när man håller på med hantverk och slöjd.
Är det ett standardutgångsläge, då gör man ju fel grej.
Ja, eller hur?
Så den brukar jag... läxa upp folk när,
ja, men jag tänker att det är bra folk får att tänka till där.
Alltså, ja,
en liten parentes där. Men jag gjorde en resa för ett antal år sedan genom ett... Ja, ganska många indianreservat, man säger indianreservat. Ja, men, genom USA. Och det var ju väldigt många hantverkare. Och i reservaten så är ju det deras enda egna inkomstkälla.
Ja, just det.
Annars så är det ju liksom bidrag. Och flyttar de ifrån reservaten blir de av med sina bidrag.
Just,
så det är liksom moment 22 där.
Ja, just.
Men det som var genomgående hos alla de här hantverkarna och slöjdarna som jag träffade var att de kan inte sätta sig och jobba om de har en dålig dag.
Nej, nej, nej.
För energin sätter sig i hantverket.
Ja, visst. Absolut.
Och det är så, jag tycker det är så intressant att de tar det så på, alltså verkligen på allvar. För de vill inte ha den energin hantverket.
Nej, det kan ju ändå att du kan tvinga dig att få till en schysst grej ändå till synas, men du vet att den är laddad med fel känsla liksom. Ja. Det, absolut.
Jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, jag lyssnar nästan alltid på musik och det är ju delvis för att hjälpa till att få känslorna rätt i förhållande till. För det går jäkligt bra med musik att ändra ett dåligt humör till att få den kraften att bli konstruktiv istället för destruktiv.
Och så när man jobbar mycket själv och är ensam och sådär också så... Liksom det...
Ja, för det jag gör, det är inte social. Jag vill gärna på egen hand. Det blir stissigt i huvudet om jag vet att det är folk runt om. Alltså jag har ju varit på ställen och haft delat lokal och sådär för all del, men det, jag trivs mycket bättre med att göra min grej. Det är inte att man sitter och småpratar och täljer lite, utan det är ganska hårt eget.
Så gör du det liksom.
Ja, sen pausar man rätt ofta för att vila sig liksom. Men det är ens eget arbete i stunden. Men musiken då är en bra kompis för att få helheten bra.
Och så någon kurs då ibland som... Då får man
absolut, och då är det ju inte jag som arbetar så att säga.
Nej,
så
då är det annat.
Då det trivs jag jättebra med. Jag
det är så bra inte... variera kanske.
Ja, visst.
Ja. Kul.
Ja.
För det är ju också vanligaste missförstånden om ditt slöjdande hör ju ihop med frågorna.
Ja, just det, var det. Ja, exakt. Oh,
det är missförstånd. Det hör ju verkligen ihop med frågorna där. Och vi ska se här, det är frågor om... Behöver du ta en paus eller går det bra?
Nej, det går bra.
Ja. Ja, vi har ju gått in i en del frågor här också. Det är slöjd, om slöjden kan göras och användas på nytt sätt. Och, ja. Så vi har ju berört de här sakerna också. Så att,
ja, för det, alltså, det, den kan säkert användas på nytt sätt. Men det är som inte är något jag förhåller mig till.
Nej.
Jag är inte så intresserad.
Nej, för det handlar ju om dig det här liksom.
Ja, visst. Ja. Alltså, men det är ju såklart att föremålen jag gör, de kanske inte har gjorts innan exakt som de ser ut.
Nej, nej.
Men, och det var samma när jag undervisade på skolan. Att vi undervisade ju i äldre metoder och tekniker.
Ja.
Men vi styrde ju inte hur det färdiga utseendet var på studenternas arbeten egentligen alls.
Nej.
Så att hur slutresultatet ser ut, det kan vara nytt. Det kan vara helt unikt vad jag gör för mönsterkombinationer. Sen att mönstren har funnits i många, många tusen år över i princip hela världen i olika form. Det är en annan sak liksom.
Ja.
Men just min kombination just här och nu, den kan vara min. Men, men det är inget unikt över det. Eller,
nej.
För det där med nytt, alltså nyskapande, det är, eftersom man tittat mycket på äldre föremål så vet man att allt är redan gjort.
Mm.
På olika sätt.
Ja.
Så att försöka vara nyskapande, det är så det, för att det liksom, det ger ingenting, känner jag.
Uppfinna hjulet igen.
Ja, nej, men det, att ha den ambitionen, det kommer bara bli trist för när man inser att man misslyckats gång på gång på gång. Det är liksom, man behöver inte utsätta sig för det, utan det är trevligt.
Skönt.
Ja, det är skitskönt. Ja. Bara jobba i en tradition och veta att man förvaltar någonting och ändrar lite här och var och liksom så, men det finns en grund att stå på.
Man,
så bygger man ihop med komponenter som man hittar här och var i olika delar
av världen. Precis.
Det
är ju som du säger, det slutresultatet kan bli ju unikt för var och en.
Ja, men visst, det kan det säkert vara. Men,
precis. Ja, så har vi tittat på din verkstad.
Mm.
Och den ligger ju där du bor.
Mm.
Och hur länge har du haft det? Det är ju så länge som ni har bott här då.
Ja, det är ett år just här.
Ja.
Men upplägget för den kan man säga har väl varit ungefär detsamma senaste... Ja, det har varit ungefär samma jämnt. Det har varit i garage och det har varit i små uthusbyggnader.
Ja.
Antingen där man har hyrt eller hos föräldrarna när man var liten. Men en förvånansvärt liten plätt på golvet, men
kan göra så mycket på lite plats.
Ja, nej, men det går faktiskt. Och så var det nog förr också. Så sen skulle jag ha en stor flådeverkstad. Det kommer jag i framtiden, men det går förvånansvärt bra att kompromissa.
precis.
Det funkar. Man får ju välja grejer utifrån vart man är, helt enkelt. Så är det.
Anpassa.
Ja, helt och hållet.
Och elektricitet.
Mm.
Det har vi också pratat om, det var belysningen.
Ja, det är väl egentligen det.
Ja.
För att uppvärmning är ju inte som tur är.
Nej, och verktygen är ju handkraft.
Ja, min slipsten går på el.
Ja.
Men det är inte varje dag den går.
Nej. Och verkstaden, uppvärmningen, det är ju då bergvärme.
Ja, här är det bergvärme och vedspisar och sådär.
Ja.
Sen där nere kommer man då kanske ha en sån här luftvatten. Den värmepumpsystem liksom, för man vill inte ha inte ha direktverkande el, men inte heller ha luftvärmepump som blåser runt i en torr verkstad. Det blir knepigt, men man kan ju koppla sådana till vattenelement, så då
kan det bli lite annat där.
Men kamin också måste ju ha en i framtiden, så att det är upplägget, tror jag.
Förnybara elkällor, du har ju flyttat hit. Det är så här, har du funderat på att byta till förnybara energikällor?
Ja, nej, men precis. Nej, men det skulle jag göra om jag inte redan var på väg att ha det, så att säga.
Ja.
Det är inte oljeuppvärmning.
Nej, men precis. Och så vidare, ja. Ja, nej, så elen är väl inte något konstighet, eller vad säger jag, uppvärmningen och så vidare.
Det är ju inte en stor pott som står och tickar på i verksamheten så.
Nej.
Det finns andra verksamheter som har betydligt som driver större.
På. Ja, precis.
Tänker jag.
Är du medlem i någon grupp eller organisation?
Nej.
Har du varit där?
Egentligen inte. Jag är inte en föreningsmänniska, har jag insett.
Nej.
Jag har suttit med en styrelse, en hemslöjdsförening, som studiebesök en gång.
Mm.
Ett år.
Ja.
För att veta vad det är.
Ja.
Men jag trivs jäkligt bra med att göra min grej.
Ja.
Jag har många kompisar som vill starta förening, slöjdmässor och gå ihop. Och liksom, jag tror inte att vi ska det. Det är mitt tycke. Men det...
Ja, men man är ju olika liksom.
Ja, det är man. Det är man. Ja. Jag klarar mig alldeles för bra på egen hand. På sig, för att jag har inte behovet i mitt görande att ha någon mer inblandad. Sen kan det vara jäkligt kul att göra samarbeten kring någonting.
Ja, jag tänker alltså... Jag tänker, det är ju också en fråga om något samskapande utrymme och projekt.
Precis.
Alltså, det kan ju vara utställning.
Kort period, så alla gånger. Det, jag har inte gjort det jättemycket, men det skulle vara kul.
Och de utställningar som du har, är det då du som ställer ut bara, eller är det fler som brukar vara...
Jag har inte haft supermycket, men de utställningar jag har nu och har haft tidigare har ju varit egna. Men också att det har varit del av en utställning. Liksom.
Ja. För du hade ju föremål utlånade nu till utställning.
Ja, nu är det med Örebro och sen om ett par månader i Arvika.
Just det, är det på Arvika konsert?
Ja, precis. Och där ska jag och Karin vara, så då är vi ju två liksom i deras
sommar. Det är ju en etablerad förening, Arvika
konsert. Ja, visst.
Ja, så då, ja...
Och de skulle gärna ha parentes, men liksom kollegialt skulle jag jättegärna vilja vara med där. Mm. Det skulle vara skitkul.
Ja.
Men jag känner att jag har nu inte grejer att ställa på hylla på det sättet.
Nej.
Så att det känns poäng att vara del av en sån. Så.
Det kan bli.
Kanske. Ja, men precis. Om man gör sådana föremål så nu när man kan landa här så kan det hända att man kan hitta en lämplig produkt så att säga.
Ja.
Så. Men jag tror för många keramiker till exempel, då är det en väldigt bra grej att ha sina koppar eller vad det nu är.
Ja, precis. Det är många keramiker är det ju där, men det har ju tillkommit andra saker också.
Ja, absolut.
Ja.
Det,
textil och...
Ja.
Trä vet jag inte.
Ja, men lite grann har det. Men det känns som att konsthantverkare och keramik, det är liksom en gyllene förening på något vis.
Jo, men det är ju det är så värmligt. Alltså, det är så
för här vakten. Också, men på de flesta konsthantverkare jag har varit på så det känns som att keramiken är en stadig grund på något vis.
Ja.
Och den görs, de föremål görs som är väldigt bra i en sån butiksmiljö också,
det
tänker
är
jag.
Sant.
Så att, men så kollegialt gärna samarbeten så, eller ha ett nätverk, men inte nödvändigtvis vara del av butiksverksamheten så.
Nej, för alltså liksom, det är ett sätt att synas, tänker
jag. Ja, det är det ju absolut, så är det ju.
Och så lite kollegor på det sättet liksom, kanske kan
man gör. Ja, det kan ju ge samarbeten som man kommer liksom så.
Ja.
Man inser att man har samma idé om någonting och vill testa något skoj.
Precis.
Absolut.
Ja.
Jag tror för min del också har varit deltidsslöjdlärare hela tiden också, så att det har nog alltid varit att den lilla tid jag haft för mitt egna, då har jag bara velat köra på.
Ja.
Det kan hända att det om några år kommer att se annorlunda ut när jag bara har mitt eget, tror jag.
Jo, men det är väl alltså det är väl också utvecklingsfas, tänker jag.
Ja. Jo, men man får precis vad som är lämpligt i förutsättningarna.
Se vad som händer.
Ja.
Mm. Akademiska världen då? Har du haft något samarbete? Alltså nu är ju det här då ett akademiskt arbete. Jag är intervjuare, men om du har haft några sådana med museer, arkiv, skolor.
Ja, precis. Ja. Jag skulle gärna ha mycket mer framöver när jag har möjlighet att producera mer, så att säga. För det är, sånt tycker jag om, i och med att jag också har en akademisk grund på något vis.
Ja.
Det enda jag har är ju Sörmlands museum, att jag gör de burkarna, för det är en burk som de har sina samlingar som jag gör en så att säga, kopia av.
Ja.
Men annars har jag ingen... Nej, jag har inte många sådana, men skulle gärna ha framöver, för det är sånt är kul. I och med det här materiell kultur och som Vasamuseet har vi pratat lite om, det finns ju massa roliga träföremål där och de har tagit fram lite material med ritningar på möbler och sådär, det skulle vara skitkul att göra grejer så. Alltså, för man kan ju byta kunskap med varandra på ett väldigt intressant sätt när en praktiker och de som har det antikvariska synsättet, liksom man kan enas och diskutera deras föremål från olika håll.
Jag tänkte på, alltså nu kommer jag bara, jag kan inte låta bli att tänka på saker när vi sitter här och pratar här. Osebergs skeppet. Har du sett?
Ja,
alltså det finns
mycket
att ta där. Sängramen och alltså baksidan på vagnen med katter och att, alltså den är där finns det ju, måste vara väldigt mycket inspiration.
Ja, men absolut. Det Jo, men mycket det med mönster och järnålder, det har alltid varit en stark, och vändeltid har varit aldrig jätteförtjust i. Jag hade aldrig varit så superduper förtjust i den så kallade vikingatidsmönstren, utan lite tidigare det var det ännu sirligare och fruktansvärt tjusigt.
Ja, jag instämmer.
De var så jävla skickliga då.
Ja, det är lite det är annan symbolik, ett annat uttryck också, känsla ja,
jo,
i det.
Jo, men det är det. Och det inspireras från olika, det, sånt är kul.
Ja, jag förstår.
Ja,
ja. Och utställningar har vi pratat om också. Men vet du hur ofta du har haft utställningar då?
Ja, men säg att det är en per år. Men nu får det fan inte bli något nästa år, för nu det tar sån tid och man kan inte sälja. Man måste säga nej till folk hela tiden, och så ska man ha ett lager av grejer och få inte in några pengar förrän man har haft utställningen på hem då, man kan säga. Så att det passar inte riktigt nu, känner jag. Jag måste hitta ett bättre sätt att göra. Jag har provat det några år för att se hur funkar det här. Men skitbra att visa upp, och det har ju medfört saker.
Ja.
Men det kostar lite för mycket i att uppehålla, vad ska man säga. Ja.
Produkter.
Ja, men precis. Och låsa upp dem. Så.
Du kanske får ha fotoutställning på det.
Ja, det kan man göra. Ja. Absolut, absolut.
Du kan 3D-bilder där.
Ja,
exakt. Som kamera.
Precis. Ja. Ja, nej,
så men är det brukar vart är det Örebro som du har varit då, eller lite olika?
Nej, jag har aldrig varit där innan.
Nej.
Lite olika konsthantverksföreningar och hemslöjdsföreningar som har liksom lokal är det väl egentligen.
Mm.
Och så har jag grejer på Svensk Tenn också, men det är ju inte utställning, fast det är ju ändå de syns ju, så att det är en form av utställningsmiljö ändå. Precis. På något vis. Fast det är ju inte en, de köpte in grejerna, så det är ju liksom en avklarad affärsgrej så, men det fyller samma behov så att säga.
Ja. Men det är nog inte så dumt.
Nej.
Vi har några frågor kvar, men det är inte så många som du orkar, så
vi tar inga problem.
Så det är bra, så tar vi. Utmaningar.
Ja.
Vilka utmaningar stöter du på? Det kan ju relateras då till din, alltså till praktiken, olika aspekter, livet på landsbygden och så vidare. Är det några utmaningar, tycker du?
Ja, det finns det ju säkert. Jag är nog en ganska så här ognällig person som inte funderar så mycket på sånt som stör så, men det finns en orsak att jag har letat ett hus som ligger så här. Jag vill till exempel inte ha min verksamhet i en tätare bebyggd stad.
Nej,
det har jag inte gått igång på tanken, för det skulle vara utmanande för mig. Ja. Jag känner att kompromissa med. Jag tycker det är förbaskat trevligt tanken att gå ner till sin verkstad här, och så kan man ha en skräpbit och den kan man kasta ut i diket. Ja. Eller man kan liksom, den friheten som jag upplever den. Andra skulle tycka tvärtom, att det var ett helsike att sitta ute i skogen. Men liksom,
men det är för dig ett aktivt val helt enkelt.
Helt och hållet är det där. Och jag vill vara i en miljö och arbeta som... Det är inte för att det är naturen och nära. Alltså, det är inte så, men det måste tilltala mig med sinnena. Liksom.
Ja.
Jag hade kursen, en verkstad på Söder i höstas. Liksom, och en tjej som gör yxor. Skithäftig miljö, man har vuxit upp i städer, så det verkar fungera hur bra som helst, och de som kom dit väldigt, väldigt urbana så att säga, så jag är skitfascinerad över hur de, men jag tänker vad de måste kompromissa hela tiden, och det är trångt och jäkligt, du kan inte komma ner med bilen riktigt, och vart, hur ska du få ditt virke, det väger en massa, allt, det skulle vara utmanande allting. För mig, känner jag. Men nu har jag försökt att inte sätta mig i den
sitsen, men precis, för det kan man ju styra.
Och sen har man internet kan man ju sköta sitt företagande också, det finns det ju på de flesta ställen så att det skulle vara utmanande annars om man inte hade möjligheten att så, postväsendet kan man väl diskutera det bra, men det går ju att skicka grejer också. Och det lyckades vara så att det här huset ligger ju rätt bra resmässigt. Tyvärr inte till Dalarna, vi har mycket aktiviteter i Dalarna, det är ju jäkla bökigt att ta sig, inte med bil men kollektivt är det inte, söderut till Göteborg och Oslo och Stockholm, alltså det är bättre så att säga. Men
Västra Ämtervik någonstans där, Fryksdalsbanan, och sen får man ta sig...
Ja, man måste liksom runt allting eftersom man inte kör från Kristinehamn upp så. Men hur som helst, men att kunna ta, om man håller kurser på andra ställen, att kunna ta sig, det är ju en förutsättning. Men jag vet inte, utmaningen egentligen så, det är väl mer kanske kropp. Apropå operera sig, liksom att se till att ha ett arbetssätt som inte ja, hur lägger man upp sitt år? Man är ju helt och hållet, jag hade ju årsarbetstid innan där vi la vårt eget schema. Då hade man ju styrning, men nu är det ju ännu mer helt och hållet eget ansvar att lägga upp ett bra. Så man inte ställer till det som vi har gjort periodvis, att ha på tok för många kurser samtidigt som man också ska planera nästa års kurser och sånt där.
Ja.
För det kan ju slita ut en... För det är ju en aspekt såklart. Att om man,
ja, man
om
kan man, ju bli utbränd.
Ja, liksom. Och jag tror inte jag har någon kompis som inte har varit där och nosat ordentligt. Och det, att försöka, för det är en förutsättning för att kunna jobba vidare, att inte krascha sig.
Ja.
Och det är ju så jävla lätt när man är kreativ och tycker om att hålla på. Och dessutom sätter sig med hus. Liksom. Men den, ja, jag tror den balansen är nog den mest utmanande framöver. Ja. Det kommer det vara.
Kroppen och balansen till liksom vad man orkar med.
Ja, också. Jag vill inte säga livspussel med ett jävla begrepp, men alltså, hur man lägger upp saker så man inte packar för fullt. Man måste ju få in sina pengar, men samtidigt måste det ju gå att...
luft i schemat.
Ja, precis. Sen balans mellan.
Ja.
Så. Och sen det då, går, tror jag. Men,
ja, men det kan liksom ta ett tag kanske.
Ja, exakt. Jo, för man måste ju lära känna vart är man nu liksom.
Hur, ja, precis. Hur funkar. För att själva hantverket då, när du ser på det i nuläget och i framtiden, hur ser du på det? Om man tänker,
alltså, mitt eget eller vad står det?
Ditt egna hantverk.
Nej, men så länge jag försöker inte vara en sån där gubbe som drar för länge på krämpor liksom, utan åtgärda direkt och sen framförallt inte sätta sig i samma sits igen.
Ja.
För att det är också avgörande att ha ett bra... ett bra arbetssätt för kropp. Det är ju väldigt fysiskt arbete. Det är ju alla arbeten för alla, men på olika sätt.
Ja. Ja.
Jag tror för all del, mitt slöjande, det kan vara hur skonsamt som helst för kroppen. För jag behöver inte sitta still jättelånga tider. Jag kan lägga upp det så att det blir väldigt omväxlande.
Ja.
Om jag skulle väva mycket mer ensidigt periodvis, mina smideskompisar, alltså, du står där med släggan i handen. Visst, det finns olika moment att göra, men det är ändå... Visst, jag kan stå och yxa en period, men däremellan kan jag... Ja, det finns så fruktansvärt mycket man kan göra om man...
Jag tycker det.
Ja, jag jobbar lite i serie, men att man inte kanske gör för många av ett slag åt gången, utan variera momenten. Så är man skärpt tror jag det kan hålla väldigt länge. Så. Men det går också att paja det jätteeffektivt på fel sätt. Så att,
alltid.
Ja,
så är det ju.
Men,
när det är monotomt och...
Ja, visst.
Lite andra saker som man behöver.
Ja.
Ja. Ja, men det är ändå positiv syn.
Ja. För jag tycker att folk pratar så, är det inte slitsamt? Då är det inte... Ja, men vad fan, sitta på kontor? Finns det något som är mer slitsamt och förstörande för hjärnan och kroppen och alla delar?
Mm.
Jag kan ju bli trött i armen, men det... Ja, nej, jag vet inte. Det är klart det är slitsamt fysiskt, men gärna det är hellre än att förstöra sig mentalt eller ha en arbetsplats som man kör slut av.
Som inte funkar
överhuvudtaget. Bristande ledarskap. Liksom. Det finns mycket annat som jag skulle tycka var mycket värre.
Ja. Men var sak har ju sitt. Liksom, och
sen man får vara uppmärksam på vad det är som är lurigt. Liksom.
Ja, precis. Nej, men det låter som du reflekterar ju. Verkligen.
Jo, men det... Det försöker.
Ja, och vi kommer på slutet här nu. Och då har, alltså det är ju så här personuppgifter då, med namn och ditt hela namn. Och det är ju Frej Lindqvist då.
Lönnfors.
Förlåt, just att blanda ihop.
Ja, men det får det
Lönnfors.
Ja, och inte ö faktiskt, utan det är Lönn.
Lönn.
Lönnfors. Det är jävligt konstigt. Det är farfar som har hittat på den sjö bortom Karlskogahållet.
Ja.
Han heter Karlsson egentligen, men sen bytte han och bror sin till... Det är inte mejlanpassat, utan...
Men det är typiskt det här att ta någonting efter naturen också.
Ja, jo, men precis. Och det är väl den tiden, tänker jag.
Ja. Precis. Vart är du född och när?
Jag är född i Hagfors. Eller ja, Karlstad, men vi bodde i Hagfors.
Ja.
Så det var... 87.
87.
Ja.
Och så nu bor du här. Och du har flyttat hit från någon annanstans.
Ja, Dalarna senast.
Dalarna. Och varför flyttade du hit då?
Ja, det var ju för att vi till slut fann ett hus här. Jag har ju alltid haft ögonen på Värmland som
värmlänning. Ja, det är dina rötter,
tänker jag. I exil, men det var inte alls troligt att det skulle bli det tidigare, men Nej, men det här fanns ett hus som vi ville därifrån också, för det fungerade inte som vi ville ha det.
Nej.
På olika vis, men ja.
Tillbaka till Värmland och så hittade ni det här stället.
Ja, precis, det ena gav det andra.
Kändes rätt liksom.
Ja, tidigare har man liksom flyttat med jobben så att säga, där det har löst sig, men ja. Nu, och det är ju det svåra när man vet att man vill flytta från någonting, men vad ska vara den nya platsen? Det finns ingenting att ta på liksom. Hej. Hela landet eller andra länder, det var, men till slut så.
Men tillbaks till Värmland.
Ja, och i och med att man kan vara helt egen då så löste det ju den ena. Sysselsättningen var liksom avklarad, det spelade ingen roll vart man var så länge man kunde hålla på med sin grej.
Jobba hemifrån.
Ja.
Och det går ju att flytta på sig också, som sagt, tillfälligt.
Ja, ja. Och så. Jo, men så är det absolut.
Ja. Men då ska vi se, för det är ju den sista frågan där, det går ju ihop med artefakterna, just det här med referenser till hantverk och sånt där.
Ja, precis.
Så det behöver vi ju inte ta
nej.
Här, utan det kan vi ta.
Då skickar jag med det.
Ja, för då stänger jag av
nu. Ja, visst.
Då ska vi se, då tar vi